Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej och välkomna allihopa till podden. Allt jag velat veta har ju blivit som en bildningsresa för mig. Och säkert för många av er också som varit med och lyssnat genom åren. Jag har lärt mig en massa saker om vitt skilda ämnen, även om mycket också försvunnit ut genom andra örat. Men vad ska vi egentligen ha bildning till? Är ett upplyst samhälle bättre? Och varför borde ekonomer intressera sig för konst? Det tänkte jag att vi skulle undersöka i dagens avsnitt. Jag heter Fritzi Fritzson och det här är Allt du velat veta.
Begreppet bildning kommer från tyskans Bildung och det var också i Tyskland som Wilhelm von Humboldt tänkte några av de tankar vi idag förknippar med bildning. Olika tider har haft olika bildningsideal och ibland har bildning också ställts mot utbildning som har som mål att skapa yrkespersoner, men där bildningen vill omvandla hela människan som en del av den personliga utvecklingen. Den som ska resonera med oss om det här är Lars Strannegård. Han är företagsekonom, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit gästprofessor i USA och Schweiz och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. Nu är han aktuell med Kunskap som känns, en lovsång till att lära sig något nytt. Där diskuterar han vår tids bildningsideal och att vi måste vidga våra vyer. Varsågoda, Allt du velat veta om bildning med Lars Strannegård.
Hej Lars, välkommen till Allt du velat veta.
Tack så mycket för det.
Ja, du sitter här på ditt kontor, rektorskontor på Handels i Stockholm. Det är ju härliga vibbar i luften. Det är kanske den första riktiga vårdagen. Och du har gått till kontoret, jag har cyklat hit.
Ja, exakt.
Jag hoppas det påverkar.
Ja, jag är glad uppåt och känner mig full av sol.
Underbart. Så att blir den här intervjun dålig så har vi ingenting att skylla på.
Exakt.
Jag tänkte vi kunde börja med ett citat ur din bok av Uppsala-filosofen Ingmar Hedenius. Han säger så här: den bildade människan är den som är fri och levande i förhållande till det ovissa. Vad är din tolkning av det?
Ja, det är ju ett lite, för det första, ganska poetiskt uttryck tycker jag. Och som då handlar om frihet. Men för mig så är ju utbildning i allt väsentligt det är ett emancipatoriskt projekt. Det handlar om att när man börjar en utbildning jämfört med när man slutar en utbildning så ska fler dörrar öppnas upp förrän efter man har gått igenom. Och då är det så, när Hedenius säger detta med att man är fri och levande i det ovissa, så är det ju så att vi är ju i en otroligt oviss tid. Ingen som har en aning om, du vet, bara den här pandemin som har kommit från en dag till en annan, så behöver vi ställa om precis allting som vi gör, så att det är verkligen ovisst. Men om man ändå känner sig fri och levande i en oviss tid, då är det på något sätt att man har tillräckligt mycket kompetenser och kunskaper och färdigheter för att kunna stå med båda fötterna på jorden och säga: kom igen världen, bring it on, jag känner mig tillräckligt förberedd. Och då är du liksom fri och levande i en oviss värld.
Mm. Och då är bildning och kunskap och utbildning ett bra verktyg i det ovissa på något sätt.
Ja, jag tycker ju egentligen att den där, det som Hedén säger då, fri och levande i relation till det ovissa, det är egentligen en väldigt bra definition av just bildning. Mm. Det är liksom ett sätt, det är ett förhållningssätt till världen. Då har du just de här kunskaperna och färdigheter för att kunna möta världen så som den ser ut. Så bildning handlar ju inte för mig om att kunna recitera olika dikter eller kunna årtal. Det är fakta som är superbra för att bygga ihop olika typer av sammanhang och förstå orsakssamband och så. Men bildning i sig är ett förhållningssätt till världen.
Mm. Men kan man tillägna sig det förhållningssättet utan att studera?
Nej, inte. Man kan ju, man kanske inte nödvändigtvis behöver studera formellt så att säga. Du behöver inte få betyg eller universitetspoäng och så för det. Och jag tror heller inte att man kan få det utan att läsa. Jag tror att fakta ändå är liksom stoff så att säga. Det är basen ändå i bildning. Och vi har ju på Handels, har vi ju, det här citatet, det har ju vi tagit ad notan på ett fullständigt otroligt genomgripande sätt faktiskt, detta med frihet och fri. Så att vi har ju en akronym som är FREE. Och FREE är syftet med alla utbildningsprogram egentligen på Handels. Att man ska uppnå en högre grad av freedom. Och då står det här FREE, det första F-et då, det står för Fact and Science Based Mindset. Och det handlar om att man måste kunna fakta, man måste liksom ha bankat in en massa kunskaper. Om man inte har det, då har du liksom inte någon sorts resonansbotten. Du vet inte om någon försöker lura dig eller du är liksom ute och svävar i det blå så att säga. Så att man behöver ju fakta för att bli grundad på något sätt. Men därutöver, och det är också viktigt med fakta i en värld som nu fylls då med alternativa fakta och fake news och Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden och så. Så att fakta är basen för bildning, men det är inte bildning. Så att det är basen för det. Och utan därutöver så behöver man vara då R-et i FREE som är reflekterande och har självkännedom. Och om man är reflekterande, då är det för det första en sorts garant för egentligen för livslångt lärande. Att man då reflekterar, stämmer den här kunskapen som jag hade tidigare, som jag har lärt mig tidigare, eller behöver den faktiskt uppdateras? Så en reflektion, en reflekterande förhållningssätt är egentligen en sorts vaccination mot att ens kunskapsbas är bäst för sitt datum så att säga.
Men kan man också säga att det är, alltså skillnaden mellan bildning och utbildning då är det just det, att utbildning är bara F-et egentligen, och att när R-et kommer in då är det bildning.
Ja, alltså egentligen är det så att bildning i sig, det är ju, det hör man ju på ordet också, det är ju en process, det är som någonting som blir till. Och därför så handlar det mycket mer om ett förhållningssätt till kunskap och till världen egentligen. Så att det här att utbildning, då är du liksom utbildad. Då har du liksom genomgått in, så att det här själva ut, det är att du blir färdig, utbildad. Då kan du liksom sätta check i kanten och säga nu är du klar. Men medan bildning är att, precis som ett fotografi, bildas, det är en tillblivelseprocess. Så att det är det som jag tycker är den stora skillnaden. Så att, men det behöver inte nödvändigtvis vara så att, att fakta och bildning i den gamla meningen skulle vara samma sak. Men för en sant bildat förhållningssätt så att säga, så behöver man då det här R-et, och sen behöver man också ha E-et som är kanske det allra viktigaste, som då i vår förkortning står för empatisk och kulturellt läskunnig. Och då är det ju så att man i en värld som vi nu lever i, där maskinerna tar över mer och mer och blir bättre på det rent faktamässiga och det rent kognitiva, så kan man ändå säga att det empatiska är någonting som maskiner aldrig kunna bli bättre än vad vi människor är. Och att den som är empatisk, som har förmågan att kunna sätta sig in i någon annan människas perspektiv och se världen ur dens synvinkel, blir en bättre yrkesperson oavsett vilket yrke det är. Marknadsförare eller chef eller läkare eller journalist eller vad tusan som helst. Men det blir också liksom en trevligare och vänligare och mer civiliserad, kan man väl säga, människa. Och det kan man ju träna upp. Alltså det går ju att träna sin empati genom att utsättas för saker som man inte är riktigt van vid. Skönlitteratur till exempel är ju en fantastisk väg in i ett mer empatiskt förhållningssätt. Konst lika så, och förstå större sammanhang. Att man helt enkelt försätts i andra människors situationer. träffa folk från andra bakgrunder, att man internationaliserar ett lärosäte till exempel. Jätteviktigt att man får en större mångfald bland studentpopulationen och så. Spelar väldigt stor roll. Och sen är det sista E att stå då för entreprenöriellt och ansvarstagande. För är du fri behöver du också ta större ansvar så att säga. Det är ju som de gamla existentialisterna kommer med frihet, så kommer ångesten inför vad man ska göra. Men de här sakerna hänger i alla fall väldigt mycket ihop. Och för mig är det här, free handlar om ett förhållningssätt. Det är ett sätt att möta världen. Och om man gör det, då har man liksom lagt sig i ett sorts bildningsspår.
Mm.
Att man är liksom på väg, då man valt bildningsväg. Man är inte klar, men om man har ett förhållningssätt som präglar den, då ökar sannolikheten att man blir... ja, lever ett liv under bildning så att säga.
Men den där empatiska delen är ju intressant, för att ibland diskuterar man ju det här med att bara för att man är liksom bildad eller utbildad innebär inte att man automatiskt blir en god människa. Det finns ju en massa bildade och utbildade människor genom världshistorien som har begått hemska handlingar. Mm. Men är det då det, att det, man kan säga att det här att vara liksom en sann bildad människa liksom, det är en bra utgångspunkt, men det är liksom ingen vaccination mot att också vara en idiot?
Nej, visst, det är precis som du säger, det finns ju hur många bildade som helst inom historien som gjort de mest gräsliga dåd. Men det finns också många utbildade som har gjort de mest gräsliga dåd. Men på något sätt så är det ju ändå, alltså i grunden tror jag man måste ju ha en tro på utbildning. Det är ju någonting som gör till en mer, ja, egentligen ansvarstagande person som ändå utvecklar ens omdömesförmåga. Så är det ju. Men, och det är ju ändå så att även om man blir en bättre människa genom att vara fri, så ökar ändå sannolikheten att man förstår sig själv och världen bättre. Men därmed heller ingen garant för att det ska nödvändigtvis bli bättre. Även om jag någonstans innerst inne ändå tror då, att det förhållningssättet är en bättre vaccination mot mörka krafter än om man inte gör det.
Mm. Men apropå free så diskuterar jag också den här devisen som sitter på universitetsbyggnaden i Uppsala. Thomas Torilds gamla sentens då, att tänka rätt är stort, att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.
Du ser, du snubblar på orden.
Ja, exakt, för att jag vill att det ska vara tvärtom. Om man bara läser den så kan det ju upplevas lite provocerande, för vad är då det rätta?
Nej, men alltså den där devisen den måste ju sättas i sitt historiska sammanhang under en tid där man drog en lans för vetenskapen och det vetenskapliga förhållningssättet. Och då är liksom det rätta tänkandet, det handlar ju väldigt mycket om ett sorts metodologiskt riktigt tillvägagångssätt, att man använder sig av vetenskapliga metoder, det blir liksom rätt. Medan det fria tänkandet då associerades mer med någon sorts flum allmänt, liksom utsvävande, halvknarkiga tankar på något sätt. Nej, men och då tycker man att det var bättre att ha det här rätta tankesättet som då innebär ett vetenskapligt förhållningssätt. Så att det var ju en god tanke med det då, och man kan förstå att Uppsala ändå har kvar detta. Jag var ju själv professor i Uppsala under en period och tittade mycket på den där inskriptionen. Men samtidigt så, även om det, i sin tid så var det ju rätt, men samtidigt är det ju någonting som är väldigt knepigt i en tid när man talar om akademisk frihet och vikten av att kunna syssla med yttrandefrihet. Så. Mm.
Men hur fri är akademin egentligen, skulle du säga?
Ja, men det är lite olika i olika länder. Det är klart att den är inte alls fri egentligen. Därför att jag hävdar ju med en fas att Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges tvivelsutan mest fria lärosäte.
Mm. Och rent objektivt sett.
Rent objektivt sett. Ja, frågan är om det är rent objektivt sett, därför att anledningen till att jag säger det är att vi har en finansieringsmodell som är jobbig för mig. Därför att jag måste hela tiden kämpa med att få in det. Men vi har bara 17% av vår finansiering som kommer från statliga fasta medel. Och sen har vi en uppsjö av donationer, av stiftelser som stöttar oss, av vidareutbildningsverksamhet, av över 100 partnerföretag etc. Där vi hela tiden försöker hålla oss så relevanta som möjligt. Och samtidigt med en väldigt tydlig akademisk bas, att vi har liksom de högsta akademiska ambitionerna. Men då är det ju så att om man jämför med hela det svenska universitetssystemet, så är det ju, det är liksom nästan lite läskigt tycker jag, när man betänker att finansieringen kommer i en överväldigande majoritet från statliga källor eller offentliga medel. Rektorerna utses av regeringen. Styrelserna utses av regeringen, och dessutom så är de ju då myndigheter, vilket är, alltså universiteten är myndigheter. som också då styrs av regleringsbrev. Så att det är ju ändå så att statsmakterna har ju en enorm påverkan. Det kan gå väldigt, väldigt fort att byta ut en styrelse, byta ut en rektor, ändra i regleringsbrev etc. Så att det är ju en, och sen då bara bestämma med den största, viktigaste medlet, nämligen resurskranen. Om det kommer någon som inte gillar den forskningen som bedrivs, ja, det är väldigt lätt att bara skruva till den här kranen och så blir det inte mer av det. Eller ändra ett regleringsbrev, eller byta ut en rektor, eller stuva om i styrelsen. Så att rent objektivt sett så har Handels ändå det ser annorlunda ut. Och det hade varit bättre, tycker jag, om staten skulle ta bort all sin finansiering för oss. Det skulle bli en katastrof, såklart. Men vi skulle ändå överleva. Det skulle bli mycket, mycket sämre. Och vi skulle inte alls kunna få samma internationella ryktbarhet som vi har. Men vi skulle ändå överleva. Och detsamma skulle hända om vi fick, om allt vårt företagsstöd försvann. Eller om någon individuell donation skulle gå försvinna eller så.
Mm. Alltså det finns ju på något sätt en ständig dragkamp där också mellan att näringslivet kanske främst ser att de som kommer ut från högskolorna och universiteten, de har mycket fackkunskaper, de kan sättas in liksom som en kugge i ett maskineri direkt, medan akademierna, eller i alla fall delar av dem, vill vara lite mer fria. Liksom, är det liksom ett olösbart problem? Eller?
Nej, jag tror inte alls att det är olösbart, utan jag tror ju att om man ser då det här ordet anställningsbarhet, det är för det första någonting som man, tycker jag, liksom är skyldig studenterna som man utexaminerar. Man måste ju se till att de kan få utveckling, få sin potential och kunna leva på det som de har velat utbilda sig till på ett bra sätt. Och nu när maskinerna tar över, då tror jag att liksom definitionen på vad en kugg i ett maskineri de facto är och hur den ser ut, den tror jag omstöps ganska mycket. Så jag tror ju själv att ha ett just det här fri-angreppssättet, vara fritänkande, tänka på ett annorlunda sätt, öka sin kreativa förmåga, helt enkelt sin förmåga att vara människa. De färdigheterna, det är någonting som vi behöver mycket, mycket mer av. Så egentligen så ser jag ser det som en total matchning. Mm. Inte på alla yrken naturligtvis, men på de som kräver bedömningsförmåga och hög kognitiv förmåga egentligen. Där måste man liksom vara free, annars så kan datorerna sköta det på ett bättre sätt.
Men tycker du att det finns en viss uppförsbacke i Sverige när det gäller de här frågorna? För att det är du också inne på i boken, den här gamla klyschan om att svenska affärsmän och företagsledare är så otroligt tråkiga, att de inte kan diskutera Michel Foucault eller Wittgenstein när de är på middag med sina franska kollegor. Och det gäller ju svenska politiker också, de är ganska... Det ger ett ganska andefattigt intryck, får man ändå säga. Fredrik Reinfeldt gillade Bass och Ebba Busch kan liksom inte de litterära klassikerna. Och man kan göra listan ganska lång. Tycker du att det liksom finns något frustrerande i det här?
Jag tycker att det där är ju en... Alltså, det är både sant och inte sant, tycker jag. Det är en myt egentligen. Att det är ju liksom den här seglevade myten att det finns att ingen fransman någonsin skulle vilja äta middag med någon svensk därför att de bara pratar om golf och liksom solsidan typ. Det är ju naturligtvis snickesnack. Jag känner hur många som helst i det svenska näringslivet och i det offentliga livet som är fruktansvärt kunniga och extremt intressanta och kan både filosofi och konst och litteratur allt möjligt. Och joggar och spelar golf. Men så det stämmer inte. Å andra sidan så finns det ett drag av sanning i det. Därför att vårt utbildningssystem, det bygger ju på, det är väldigt instrumentellt och väldigt funktionsinriktat. Så att vi börjar ju när vi är 18-19 år, pang in och läs till civilingenjör eller till ekonom eller jurist eller läkare. Det finns liksom ingen breddning, det finns ingen liberal arts-tanke alls i det svenska systemet. Så att breddning är ju ingenting som egentligen premieras. Utan specialisering och tidig specialisering är någonting som premieras. Och det är klart att man blir... bättre på bokföring än man blir på Wittgenstein om man läser bara bokföring, såklart liksom. Så att jag tycker att det finns en viss sanning i det, men jag tycker inte att det ska överdrivas.
Nej. Men i USA så får man ju intrycket av när någon börjar på college att då tassas det runt lite grann i lite olika ämnen och sen börjar man på law school eller medical school.
Ja, precis.
Skulle du vilja se mer av den tanken i det svenska utbildningssystemet?
Ja, men jag tror att det är viktigt att man gör det. Jag tror ju väldigt, väldigt hårt på breddning och just ännu mer därför att då maskinerna blir bättre. Så att vi måste ju, alltså högre utbildning för mig handlar i allt väsentligt om att försöka bända upp de skygglappar som vi alla har. Och att man helt enkelt tar in och lär sig kontextualisera, lär sig förstå andra människor på ett bättre sätt. Det innebär inte att man inte ska kunna sina, i vårt fall på handel, så att man måste kunna sin resultaträkning och balansräkning, annars är man borta. Så man måste kunna fakta, liksom. Man måste kunna analysera de här grejerna helt perfekt. Men man måste också kunna kontextualisera det, se det i större sammanhang. Så att jag är helt för detta. Och dessutom är det ju ännu mer så när den så kallade Bologna-modellen som hände under 00-talet, där det nu är legio att man läser en bachelor i 3 år. Alltså en kandidatutbildning i 3 år och sen en påbyggnad, en master i 2 år. Och det betyder ju att en utbildning har blivit längre. Och hur mycket liksom redovisning kan man läsa, så att säga? Utan det är ju, egentligen är det ju bättre att bredda sig i början, tycker jag, och sen specialiserar man sig senare. Det är liksom helt klart bättre.
Mm. Men ni har ju löst det på Handels genom att trycka in fler moment i en befintlig utbildning.
Ja, så har vi gjort. Och dessutom kanske ännu mer att vi har presenterat en sorts palett av möjligheter. Så att om man går här nu, så är det ju, det finns ju liksom stipulerade kurspoäng och sånt där, som man har. Men det finns också en möjlighet här nu då att till exempel vara med i ett litteraturprogram, läsa böcker, vara med i ett skönlitterärt program, superpopulärt bland våra studenter. Om man går runt här och tittar, så är det fullständigt nedpepprat med konstverk. Det finns konstnärer som kommer hit och håller föreläsningar, det är utställningar, det är seminarier, det är samarbete mellan våra studenter och studenter på Konsthögskolan. Med hela syftet att göra den här miljön till mer spännande, liksom, och mer dynamisk och mer kunskapsintensiv, brukar jag säga. Så att om du väljer att gå här i en grå korridor, eller att gå här med fantastiska konstverk och en möjlighet att gå och lyssna på någon konstnär som kommer att prata om sin verksamhet, så är det ju det sistnämnda oändligt mycket mer intressant och kul. Och jag hade velat gå på en sån eller vara på ett sånt lärosätt mycket hellre än det som inte har det.
Verkligen. Men de här litteraturcirklarna, ger det kurspoäng eller är det någonting som ligger utanför?
Nej, det ligger utanför. Så att det är helt enkelt icke-obligatoriskt. Och det är också det som är en poäng med det, tycker jag. Att vi vill liksom försöka forma någon sorts kultur av läsande då. Att man de har sökt till en handelshögskola, de har inte sökt ett litteraturprogram. Men när de har kommit till handelshögskolan, då får de sin resultat och balansräkning, men de får också möjligheten i smörgåsbordet att ta det här. Och det visar sig att det gör ju hur många som helst. Det är helt övertecknat, det här litteraturprogrammet. Och studenterna gillar det. Och de får ett litet, vi skriver in det i deras examensbevis, att de får ett literary certificate, att de har gått igenom och läst de här böckerna. Men det är inte det som driver studenterna, utan de gillar det. Det gör ju alla, liksom. Det är ju kul att läsa böcker, och det är ännu roligare att diskutera dem med andra, därför man känner att man lär sig någonting.
Ja, det låter ju inspirerande, men är det stort intresse från övriga universitet och högskolor? Liksom, är det någon som kikar på er modell här, hur man kan föra in mer konst och kultur i utbildningarna?
Alltså, många andra lärosäten har ju såna fantastiska möjligheter att göra det, eftersom det är ju flerfakultets. De har ju liksom de stora universiteten har ju alla de här möjligheterna liksom in-house, så att säga. Men det är svårt också. Jag tror att det är väldigt många som tycker att detta är en bra tankemodell. Mm. Rätt svårt att göra det på ett större universitet. Mm. Faktiskt. Vi har ju den fördelen att vi är ganska små, det är ganska lättrörligt. Vi också då söker ju extern finansiering hela tiden. Mm. Det blir också lite lättare, därför att då tar man inte av liksom någon annans kaka, utan vi försöker ju öka på kakan hela tiden. Då blir ingen som blir riktigt arg heller.
Såklart. Men jag läste arkitektur på det glada 90-talet. Mm. Och då tog jag en sabbatstermin och läste litteraturvetenskap. För att jag tyckte det var kul. Lite samma som här, fast då med poäng. Mm. Men jag tänker också att studiemedelssystemet har ju liksom lite skärpt. Svångremmen har ju dragits åt lite grann. Liksom hur många terminer man får gå och hur många poäng man måste ta. Det kan ju jag se som ett möjligt hot mot den här lite mer, vad ska man säga, breda synen på kunskap.
Ja, just det. Nej, visst. Men det går ju fortfarande att göra det inom ramen för. Sen kan jag ju... Det är hårt att plugga, men det är också så att det finns vissa program på vissa universitet där det faktiskt är möjligt att läsa lite mer. därför att antalet föreläsningstimmar och kontakttimmar har ju gått ner rätt mycket. Så det går ju att göra sånt där. Men att vara på ett svenskt universitet som är gratis och bara kunna välja med den här enorma... Jag ska gå och titta på de stora universitetens fantastiska kurskataloger. Vilken dröm det ändå är. Snacka om ett
smörgåsbord på Finlandsbåten. Liksom. Det finns ju bara hur mycket som helst. Så jag tycker att man ändå, jag tycker att unga studenter ska tänka efter liksom, vilken möjlighet som faktiskt ger den.
Mm. Vi sänder ut ett budskap till dem genom det här avsnittet, helt enkelt. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du säger att ekonomin är ett medel och kulturen är ett mål. Och då kommer jag att tänka på det här Churchills gamla citat när hans krigsminister i brittiska regeringen vill dra in pengar från kulturbudgeten och liksom lägga det på krigsmaskineriet. Och då säger Churchill ungefär, men vad ska vi då försvara? Mm. Tycker du att vi lever efter hans tankar idag?
Nej, det tycker jag ju inte. Det finns ju en... ganska intressant nu under pandemin. Det har ju ändå det här... vikten av kultur och egentligen kulturella uttryck har ju ändå på något sätt uppvärderats i min känsla. Det får vi väl se sen efter pandemin. Det har ju inte varit så under den, men det kan nog vara så. Men anledningen till att jag har sagt det där att kultur är ett mål och att ekonomi är ett medel, det är ju egentligen att ekonomi, det betyder ju hushållning. Och pengar i sig, det är ju bara en resurs för att göra någonting annat. Och då tycker jag att man ofta liksom blandar ihop det här att man säger att tjäna pengar har liksom ett självändamål. Men det har ett självändamål för att man ska kunna göra någonting med de pengarna. Förverkliga sig själv, njuta, liksom bli mer stimulerad eller så. Och allt det där är ju egentligen det som kulturen ger en, så att säga, alla de här sakerna. Och då tycker jag att man inte ska sammanblanda och säga att, liksom, att man kan inte stoppa bara att säga att pengarna är ett medel i sig, utan målet är de facto kultur. Så att pengar är alltid ett medel för någonting annat. Och så gäller ju även i universitetsvärlden. Och det här är inte helt lätt faktiskt att få människor att förstå. Utan det är så här att ett företag har ju som sitt mål att tjäna pengar, va? Det är ju liksom, det står ju till och med aktiebolagslagen att man ska göra det. Och sen har man som medel för det, sitt varumärke och sitt rykte som man bygger. Så att, och då är det ju, fungerar på det sättet att ju bättre och starkare varumärke du har, desto mer pengar tjänar du. Så att medel, varumärke eller anseende och mål, pengar. Och för ett lärosäte så är det helt inverterat. Att där är målet att man ökar sitt anseende. Därför att om man gör det, då får man duktigare studenter, man attraherar fler samarbetspartner, duktigare fakultetsmedlemmar. Och skapa en mer stimulerande miljö. Och då kostar det ju pengar liksom. Så att de där får man inte riktigt blanda ihop.
Mm. Apropå det här med vad som är bra bildning och vad som kunskap och vad som är bra, så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om en spännande ranking som du skriver om i din bok. Och det här är inte en universitetsranking från 2021, utan det är en 1700-tals konstkritiker och diplomat som heter Roger Depille, en fransman som rankar den tidens kända konstnärer efter olika kriterier. Mm. Och då hoppar man ju till lite när en sån legendarisk mästare idag då, som Caravaggio till exempel, hamnar på rätt låga poäng. Mm. Idag anser jag ju som verkligen som en av de stora mästarna. Och då tänker man ju lite grann på tidsandan och en massa andra faktorer som avgör vad som är liksom intressant och vad som är bra inom citattecken. Vad är din syn på det här egentligen?
Nej, men det är ju att vi som människor har ju en enorm lust att verkligen kunna nagla fast vad bra kvalitet är för någonting. Och speciellt, men i vissa fall är det ju lätt när det går att räkna på kvalitet. Hur hållfast är en bro till exempel? Går det att räkna att den ena bron är mer hållfast än den andra? Men man vill ju också ha detta då när det gäller sådana här estetiska, sinnliga upplevelser, kulturella uttryck och så. Och så nu håller man ju på, det är ju liksom betyg på, man får en siffra på en film eller man får viner, får en siffra som då benämns väldigt starkt. Och det säger vissa att det här skulle vara någonting som är nytt liksom. Men det är det ju inte, utan det har ju funnits hur länge som helst. Och det här som jag skriver om då, det är egentligen triggat av en norsk konstnär som heter Dag-Erik Elgin, som har gjort en serie som heter Balance of Painters. Och det är egentligen just en alludering på den här 1700-talsfiguren Roger Dupuy. Och han var diplomat och konstkritiker. Framförallt hade han hand om samlingen för Ludvig den 14. Mm. Och då var det så här, han ville bara göra en kartläggning och egentligen bara fastställa vad är bra och hur bra är det. Så gjorde han liksom fyra kriterier på färg, teckning, komposition och konstnärlighet. Och sen så satte han ett betyg mellan 0 och 18 totalt ur eget huvud då. Och sen så konstaterar han att exakt så här bra är en konstnär. Och då blir det ju de här bisarra grejerna, tycker vi då, vadå? Liksom Caravaggio, han hade ingen konstnärlighet överhuvudtaget. Och han var rätt bra på färg, tror jag det var. Rätt bra på färg, rätt bra på teckning, helt kass på liksom konstnärlighet. Och det blir ju nästan, det blir ju festligt och ironiskt i detta. Men det, är ju, det visar ju bara att vi så gärna bara vill veta, att de är trött på de här människorna som tycker sig veta bättre och experter och allt detta. Det var man trött på 1700-talet också. Så man ville veta vad är bra och exakt på pricken, på siffran, hur bra är det? Och då kom han med liksom en lösning på det.
Mm. Men är det problem med även i dagens samhälle att vi på något sätt bestämmer vad som är bildning och vad som är bra kultur och sådär?
Ja, men det blir ju att, jag menar, om man drar konsekvenserna av den här 1700-talsgrejen, det är ju precis det vi håller på med nu idag också. Vi håller ju på att, jag menar, alltså tjänstetillsättningar i akademin, det är ju likadant. Där gör man ju också, liksom, man försöker sätta en siffra, man mäter vilken journal man har, eller vilken tidskrift man har publicerat sig i, hur många citeringar man har. Så alltså, det är ju ett sätt att kvantifiera kvaliteter, det är ju det som man sysslar med. Och det är klart att det finns ju någon idé hela tiden om att det finns liksom att det alltid finns en gudomlig rättvisa som gömmer sig i allt det här luddiga. Mm. Och det kan man sedan lösa genom siffror. Och det är en god tanke på många sätt, men det kan ju bli väldigt fel, därför att det som händer är ju att man tenderar att fokusera just på siffrorna, det vill säga liksom indikationerna istället för på det faktiska innehållet. Mm. Och det är ju det som blir problemet. Jag menar, som det är nu i skolans värld, då är det ju ett totalt fokus på att det ska upp i PISA-mätningen. I PISA och den undersökning som man har gjort, det är liksom det som är problemet. Och att Sverige ligger så illa till i det här. Så att nu görs det ju hur mycket som helst för att komma upp i mätningen. Mm. Och på något sätt så tenderar ju liksom själva innehållet och kursinnehållet och hur man bedriver skolverksamhet och undervisning och så, verkar ju vara lite mindre viktigt än just själva mätningen i sig.
Mm.
Och det är ju ett exempel på hur fokus på mätningen, på det kvantitativa, blir viktigare än det faktiska innehållet.
Men hur kommer vi bort från det då? Att bara liksom titta på siffrorna och liksom fundera över liksom verklig kvalitet inom... Det handlar ju, kan ju både handla om skolan och universitetsvärlden.
Ja, men det blir ju lite krångligt därför att alltså kvantitet, där är ju siffrorna, språket. Men om man talar om kvalitet, då är det själva ordet kvalitet. Det betyder ju hurudant eller av vad. Mm. Och så att kvalitet, det handlar liksom om det här då, hurudant eller av vad. Det betyder att man måste liksom använda sig av ord för att beskriva någontings beskaffenhet. Liksom. Och därför är kvalitetsbedömningar och bestämningar, de måste liksom ske med hjälp av ord. Och ord reser inte och låter sig inte jämföras på samma sätt som siffror.
Mm.
Och därför säger Sven-Erik Lidman, som är en fantastisk person på många sätt, han talar ju om pseudokvantiteter. Att det liksom, då, man använder siffror egentligen istället för ord.
Mm.
Då det är liksom inte riktigt, jag vet inte om man använder det, inte säger att det inte är seriöst, men det blir liksom ett förfelat syfte i det, därför att den här reduktionen och abstraktionen i det blir så stark.
Ja, men då är vi tillbaka lite grann på det du pratade om också, om att du tycker att vi har en instrumentell syn på kunskap Det känns som att det finns en koppling mellan de två.
Ja, men det gör, ja, absolut. Alltså, så är det ju. Men det är ju ändå, om man tror på kunskap så är det ju... kognitiv kunskap är ju lättare att mäta. Du kan liksom göra ett test och veta hur många rätt fick du på matteprovet. Mm. Det går liksom att göra det. Men att mäta hur bra till exempel en konstnärlig upplevelse är ganska svårt. Det, liksom, det låter sig inte mätas. Ganska kul med Ingrid Elam skrev ett kapitel i en bok som jag gjorde för länge sedan som hette just den omätbara kvaliteten. Och då sa hon att ja, men kvalitet i konsten och kulturens värld, det är det som får håret i nacken att resa sig. Och då skojade vi lite grann om detta och säger, ja, men då är liksom sättet man mäter konstnärlig kvalitet, det är att se liksom hur hög vinkeln på nackhårsresningen de facto är. Liksom. Och då har du hittat ett perfekt mått på hur bra ett konstverk är.
Men räknas så här, Stephen King noveller och sådär då också, eller?
Ja, men exakt, det blir ju då är ju frågan vad som händer med dem, för det kan ju verkligen få en rejäl narkosresning i det, men det visar ju ändå hur knepigt det är och hur jäckande det är att försöka bestämma någonstans kvalitet med hjälp av siffror, så det blir ett utmärkt exempel på hur svårt det är att använda siffror för kvalitet.
Men förutom det att vi bestämmer och rankar och mäter allting som är mätbart, finns det någon risk att vi också på något sätt boxar in eller hängnar in den omätbara kunskapen också, bildningen, vad som är viktigt att kunna i ett samhälle och vad som anses vara liksom bättre än något annat. Alltså, så att de som kanske är lite mer outsiders, så att de hindras att skapa revolutionerande tankar och produkter.
Jag tror att man måste hela tiden försöka beskriva med ord varför det är viktigt att, ja, men, det låter otroligt slitet att säga tänka utanför boxen, men åtminstone att försöka då öka kontextualiseringen och skygglapparna igen. Då. Det är ju det som är hela grejen. Jag tror att om man gör det, då kommer det liksom någon sorts öppenhet för att allting inte behöver vara på ett visst sätt. Allting behöver inte mätas på samma sätt. Och det är då som man också öppnar upp för, ja, men andra typer också då av kunskapsproduktioner och andra typer av skapande faktiskt också.
Mm. Men jag tänker på en sån här institution som Handels. Jag vet att du och många av dina kollegor här försöker öppna upp också, liksom få in nya grupper av studenter och sådär. Men jag tänker att det kan ju finnas en risk att man då, som om man tar liksom den bildade medelklassen som kollektiv, att vi på något sätt bestämmer liksom vissa saker som ingår i ett liksom sätt att vara liksom, eller sitt sätt att prata eller tänka eller vad man ska kunna och vilka, alltså allting liksom, vilka utställningar man går på, vilka kläder man har på sig och så där. Kan bildning användas som ett sätt att stänga ute folk?
Men det självklart är det ju så, det kan ju. Men det är därför som jag också tycker att det här med free i sig, det handlar just om du har empati. Då, det är liksom ett sätt att försöka luckra upp exakt den här bildningstanken. Så att om man inte har det här med empati eller reflektion och så med i det, då blir det ju lätt att det till exempel bildar någon sorts kanon som du då berör indirekt, kan man säga. Och det tycker jag inte är helt nödvändigt, utan det är ju viktigare då att man helt enkelt arbetar med inklusion och med mångfald. Det är liksom det som är hela hemligheten egentligen mot eller för att man ska kunna skapa en riktigt intressant utbildningsmiljö, tror jag. Därför att om alla är likadana, om du sen bara bygger någon sorts ny homogenitet då, att alla tittar på samma grejer och sjunger på samma sånger liksom, då blir det ju en exkluderande kultur i sig. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man hela tiden försöker kämpa mot det då. Och det är inte lätt, ska jag heller säga.
Nej, jag förstår det. När jag har gjort den här podden under de här åren så har jag märkt att vissa forskare, liksom, inte jättemånga, men ändå så att jag kan se en trend, har varit lite rädda för att uttala sig om saker som ligger utanför deras eget fält. Och då menar jag inte att en idéhistoriker inte vill prata om kvantmekanik, utan att de inte ens vill omfamna hela då fältet idéhistoria. Mm. Är det någonting du känner igen?
Ja, det gör jag absolut. Nu är jag ju då, min forskning är liksom, nu jobbar jag ju som rektor istället för att forska, så jag är ju mycket friare att prata nu faktiskt. Men jag tycker att jag förstår den inställningen som många forskare har, och jag respekterar den, tycker också att den är faktiskt ganska bra på ett sätt. Därför att då är man så här, jag kan mitt ämne.
Mm.
Och när jag uttalar mig, då ses jag som en vetenskapsperson. Och då tar människor detta för sanning. Och om jag sen börjar spekulera om grejer som jag inte vet och inte kan och inte har på fötterna för, ja, då gör jag liksom våld på den akademiska trovärdigheten. Så att jag kan förstå att man gör på det sättet. Och jag tycker att det finns någonting som är bra i det. Samtidigt blir man ju superfrustrerad när man har någon som har ägnat hela sitt liv åt att studera ett visst ämne. Mm. Och sen så får man en fråga som ligger liksom 25 centimeter utanför det man just har forskat om och uppenbarligen kan hur mycket som helst om. Men då finns det, så att vill man ju höra den personen prata om det. Men det är, alltså man säger ju ibland också då att the world has problems, universities have departments. Och att det inte kanske är det bästa sättet att lösa saker. Men det finns den här spänningen som jag gillar liksom den akademiska kunskapsproduktionen. Jag tycker om sättet som det görs. Jag tycker om respekten för att man uttalar sig om det som man kan. Och samtidigt tycker jag det är underbart när det finns duktiga då, forskare som har förmågan att kunna uttala sig om saker utan att folk tror att, de gör det liksom med forskargrund.
Just det.
Och det är ganska svårt att göra det tydligt när man pratar utifrån sin forskning och när man inte gör det. Därför att om man säger professor så tror alla att man liksom talar från en vetenskaplig piedestal.
Just det. Du var inne lite grann på det här med kulturkanon. Jag tycker det är ändå ett intressant ämne. Alltså jag kan ju se att om alla liksom läser samma 10 böcker i högstadiet så är inte det nödvändigtvis så att vi får ett bättre samhälle. Men samtidigt så finns det ju också någon slags fördel med att vi ändå kan liksom referera till vissa texter eller filmer eller konstverk. Finns det några saker som talar för någon slags kulturkanon?
Men det så sker ju en konstruktionen av en kulturkanon och sker ju hela tiden när man tittar på den yngre generationen. Varenda unge har numera sett snabba cash eller de tittar på TikTok och har sett precis samma saker där. Så jag är inte speciellt orolig för att vi tappar någon sorts gemensam lägereld faktiskt. Jag tycker den blir mer internationaliserad också med internet förstås. YouTube och så.
Men finns det något självändamål i att inte bara liksom ha att TikTok inte bara lägger elden utan också Strindberg är en del av det?
Jo, men jag skulle säga så det är liksom det sker för sen tycker jag att alltså om man tittar på unga människors kulturkonsumtion nu, den är ju fullständigt gigantisk. Bara mina egna barn med 10 och 12 år och min dotter hon har ju liksom sett fler filmer och faktiskt läst mer böcker än vad jag hade gjort innan jag var 25. Liksom. Så att de får väldigt mycket kulturella inslag. Sen, om det då liksom är fulkultur eller finkultur som du frågar om då, så tycker jag att vi har också tänkt så här i vårt litteraturprogram hos oss, att vi har inte haft någon kanontanke alls, utan vi har ett rådgivande styrelse som består av väldigt skickliga kultur- och personligheter, litteraturkunniga och författare, där vi har valt ut böcker som vi tycker är relevanta, som tar upp problematik eller frågeställningar som är viktiga för våra studenter. Och ganska samtida. Och, så det är inte någon kanon i sig, men alla våra studenter läser samma sak. Och det är klart att det är ganska trevligt, att då blir de här böckerna en sorts lägereld. Och som man då kan tala om, alla har läst de här böckerna, man talar liksom om Edna O'Brien och vad som är skrivet där eller man talar om Tara Westover och om utbildningen, vad det är för någonting till exempel. Precis på samma sätt som man talar i de här böckerna man läser i corporate finance eller strategi eller marknadsföring. Kotler och Porter och så. Det blir liksom finns ju en kanon som bildas bland handelshögskolestudenter över hela världen. De läser samma litteratur. Så, och det är ju liksom en typ av lägereld för dem, for better or worse, men så är det. Och då så kan man ändå skapa det. Så att jag tycker att det finns en poäng i det. Och jag är ändå inte speciellt orolig att det inte generellt sett liksom skapas den här typen av läger. Eller de ser lite annorlunda ut, de brinner på olika sätt så att säga. Men de finns i allra högsta grad. Och det är inte bara fulkultur med liksom TikTok och sånt där. Utan det finns också fantastiska tv-serier till exempel som går som bildar någon sorts gemensam referens. Botten.
Ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
Men jag skulle tycka det var väldigt kul att lära mig ännu mer om egentligen tekniska ämnen generellt, ingenjörsvetenskap, allt detta då som man hela tiden hör om att vi måste lära oss programmering, vi måste lära oss mer tekniker, och skulle jag vilja veta liksom jag skulle helt enkelt vilja orientera mig ännu bättre i det framväxande fältet.
Mm. Men programmering är väl ett bra ämne? Eller en grundkurs i mekanik kanske?
Ja, precis. Exakt. Ja. Jag får söka in.
Ja, precis. Lars Strandegård, tack snälla för att du ville vara med i Allt ur att veta.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Lars Strandegård om bildning, vårt utbildningssystem och mycket mer. Vill du läsa mer av Lars tankar så finns hans bok Kunskap som känns ute i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis bildade och bildande podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.